Jesus, vem är det och varför är det så viktigt att veta vem han är? Jag tänker att när vi går igenom stormar i våra liv, jag tänker mer på de här sakerna när vi blir attackerade för vår tro. Jag reagerade lite i veckan av att pingstvänner springer på gatorna i Uganda och ropar massa okvädesord, mördar homosexuella och ja, gör en hel del grymma saker. Det sades i ett reportage på nyheterna i ganska svepande ordalag, och det liksom sätter sig som en klump i halsen på mig när jag hör sådana påhopp, eller när jag hör att kristna beter sig på ett sätt som inte stämmer överens riktigt med hur jag ser på varken vad Bibeln säger eller hur vi tolkar den, eller min tro på Gud, min gudsbild. Så när jag tänker, vem är Jesus? Och tänkte tala om det idag lite, så skulle jag önska att vi skulle få en trygghet i tron. Att vi kan stå stadigt på våra fötter och inte vackla i tiden när vi blir ifrågasatta på den tro som vi bär. Det kan gälla allt ifrån ifall Jesus verkligen gick på vattnet, eller om Gud skapade världarna på 7 dagar eller på 7 timmar eller på 70 000 år, eller om Gud inte ligger bakom överhuvudtaget. Jag skulle önska att vi hade en självkänsla i oss själva. Ett självförtroende som baserar sig på att vi har fått göra upplevelsen utav Jesus. Och då menar jag att vi behöver lära känna Jesus. Veta vem han är. Och när Jesus själv beskriver sin roll i tid och rum i den här historien. Eller historien som vi lever i. Så menar jag han att han, när vi har sett honom, så har vi sett Gud som bor i himlen, alltså någonting obeskrivbart. Bland det sista han säger så säger han: Far, nu har jag förhärligat ditt namn. Jag har förklarat dig för mina lärjungar. Så att lära känna Jesus är av yppersta vikt för att vi ska kunna stå stadigt på bägge fötterna på jorden i en tid då den kristna tron antastas på både det ena och det andra sättet. Och då ser vi olika bilder när vi ska försöka förklara Jesus. Vi får liksom lite olika fragment utav en Gud som är obeskrivbar, en Gud som är osynlig. Hur förklarar man en Gud som är osynlig? Psalmisten, han skriver att Gud är min frälsning. Okej. Vadå frälsning? Gud är min borg. Ja, men det är ju så bra att ha en borg när vi har katapulter och atombomber som bara släpper ner och så sprängs allt i bitar. Gud är mitt fäste. Ja, men det är väl inte så bra att ha ett fäste när man har ett ankar och en ankarkätting som är rostig och den. Man lossnar i alla fall ifrån det där och så driver man undan. Gud är fridsfusten. Gud är underbar i råd. Vi får liksom lite olika fragment som vill tala om olika delar utav Gud. I detta ligger att vi också namnger Gud. Vi har namngett Jesus som Emmanuel, som betyder Gud med oss. Så när Jesus, ifrån att ha varit den som har skapat världarna, kliver in i vår historia, i vår tid, inte nutid, precis, men vår historia. Så kommer han att göra Gud närvarande. Alltså Gud i tiden. Gud nära oss. Immanuel, Gud med oss. Jesus förklarar sig som i bibelversen vi ska läsa då, Johannes 6:48, som jag hade tänkt att ha på skylten här, men det gick inte så bra med presentationen idag. Tekniken inte med. Men i 6:48 så står det bara kort: jag är livets bröd. Bröd. Ja. Vad tänker ni i dessa tider av serier som vi ser på tv där kockar hytter med knivarna mot varandra och ska hacka det fortaste de kan, och man ska utse den bästa, yngsta mästerkocken för att de är så duktiga på att göra de här avsmakerna och kan plocka ut de så fantastiska råvarorna och lägga upp det på så fantastiskt sätt. Och vad det nu är för någonting, några grästorn som man ska lägga i kors i en viss vinkel, och så ska man sprida ut lite sås som är orange eller limegrön. Och det ska ligga liksom lite runt kanten, och kommer det lite så tar man snabbt en servett och så torkar man undan. Och så säger man: halleluja, vilken underbar kock. Och så tänker man kanske inte i första hand på en brödbit, utan idag så ska det vara liksom trerättes. I de olika dietider, jag skulle ju nog beskriva som en LCHF-are. Usch, anna mig, säger ni. Ja, men det beror ju helt enkelt på att jag är diabetiker och inte vill stoppa i mig allt för mycket kolhydrater. Gör jag på det sättet så behöver jag inte heller då stoppa i mig så mycket insulin, vilket minskar risken för att jag ska bli låg. Blir jag ändå låg och måste trycka i mig lite kolhydrater, ja, men då är det ju vettelätt att det då sticker upp i väldigt höga nivåer istället. Så att hålla en jämn nivå lyckas jag bäst med genom att sänka kolhydratintaget. Det är tider där man ska gå in i GI-metoder eller bara äta frukt. Eller, ja, det finns ju en hel uppsjö med diet som man ska äta. Och så säger Jesus till oss idag: jag är livets bröd, och jag som inte ens äter bröd. Hur ska jag ställa mig till det? Alltså, Bibelns ord är ju på ett sätt väldigt enkel, men ibland så är det väldigt krångligt också för oss. Det är ju inte en trerättesmeny han dukar upp. Han ger oss en brödbit. Jag är livets bröd, säger han. Jag är livets bröd. Och detta måste vi, menar jag, få tag på. För det är grundläggande i vår tro. Det är grundläggande i den trygghet som vi ska knyta an till när vi talar om att jag tror på Jesus. Vi ska inte behöva känna oro. Jag är livets bröd. Den som äter livets bröd, säger Jesus i sammanhanget, han får evigt liv. Det får man inte på GI och LCHF och en som man får en rätt av en mästerkock. Av kockarnas kockar, vad det nu kan heta för någonting. Nej, de erbjuder inte evigt liv. Men han som är livets bröd erbjuder evigt liv. Det är något att fundera på om vi hamnar i Irak i nutid. Där de kristna blir sönderslagna, fullständigt mördade, uppskurna, våldtagna. Ja, men det är lätt att säga för dig som står här i Karlskrona en söndag förmiddag. Ja, samma evangelium ska gälla över hela världen samtidigt. Jesus är livets bröd. Den som äter av livets bröd har evigt liv. Det finns ett lite högre och bättre perspektiv än det som sker här och nu. Och jag menar inte att vi ska vara verklighetsfrånvända eller fly våran verklighet. Utan jag menar att bara att vi ska lyfta blicken. Det här är inte allt. Det som vi har runt omkring oss. Vi är lovade evigt liv. Stå därför fast vid din bekännelse av att Jesus Kristus är livets bröd. För det är han som har gett dig livet. Det är han som har gett dig livet. Livets bröd. Det är inte ungdomens källa. Men i sagornas värld och i påhittade historier så jagar en del med både det ena och det andra vapenslaget efter livets källa, ungdomens källa. För man vill kunna vara som man var när man var ung. Och man skulle liksom ha testosteron som man så att man kunde bygga muskler som man inte kan när man har fyllt 50 på samma sätt. Och vad det nu är för kvinnor, jag vet inte. Men ungdomens källa, skönhet till exempel. Jag skulle vilja se ut som jag gjorde när jag var 25. Ungdomens källa som gör att jag inte åldras men behåller samma erfarenhet. Det är inte livets bröd. Livets bröd handlar om ett evigt liv som handlar om att ha gemenskap med Gud. Det handlar inte om längd i första hand. Alltså att livet börjar här och varar i evighet. Utan att ha liv handlar om att ha gemenskap med Gud. Och det varar i evighet. Liv eller död handlar om vem jag tillbringar min tid med. Om den nu är i det som vi kallar tid och rum. Eller i evigheten. Det har liksom inte den betydelsen som ungdomens källa. Liksom. Livet med Gud. Därför att få tag på livets bröd handlar om slutdestinationen. Utgången här i livet. Om man hamnar i paradiset eller i dödsriket. Om man hamnar i himlen eller helvetet. Det är det att leva med Gud. Att ha livet. Att äta livets bröd. Och livets bröd får vi tag på. Om vi håller oss till Jesus. Han säger. Den som äter, eller den som kommer till mig, jag som är livets bröd, han har evigt liv. Och han ska jag aldrig visa bort. För den som tror på mig, han ska aldrig mer bli hungrig eller törstig. Sammanhanget är ju att Jesus, jag vet inte om ni kan kartan i Israel, hade ju varit bra att ha en karta nu och visa. Men vi har Galileiska sjön längst upp. Nu ska jag försöka rita liksom lite så att ni förstår. En liten sjö så här. Och så längst upp då i nordöstra hörnet. Blir det va? Även om jag nu pekar åt vänster. Så ligger staden Betsaida. Därifrån är Filippos, en av lärjungarna. Utanför Betsaida så är det ökenområde. Där någonstans befinner sig Jesus när han får tag på de här fem bröden och två fiskarna. Tackar Gud för dem. Börjar bryta bröd och fisk och dela ut till sina 12 lärjungar som i sin tur har beordrat alla att samla sig i olika grupper, olika konstellationer. Kanske familjevis, släktvis, vad vet jag. Och så springer de som skottspolingar ut från Jesus och ger brödet vidare till de här grupperna. Och de äter och blir mätta. Ingen fattar någonting. Och jag har lurat ganska mycket på den texten. För när man läser texten efter så står det att Jesus, han går upp på berget. Lärjungarna sticker ut med båten och det börjar bli storm och blåsigt. Och när de ska över till Kapernaum på andra sidan, som ju inte är riktigt på, det är inte jättelångt över, men det är ändå på andra sidan, det är den andra stranden. Så är inte Jesus med. Och när det stormar vill man ju ha Jesus med sig, men då kommer han gående. Och de blir förskräckta och tror att det är en vålnad. Jesus kliver i båten så småningom efter att Petrus har fått vandra runt där kring lite på vattnet. Och så lägger sig båten, vattnet, och så är de snart på andra sidan. De förstod inte vem Jesus var, för de hade inte förstått det här med bröden, står det i en liten kommentar. Och nu står Jesus i Kapernaums synagoga och berättar att han är livets bröd. Inte ens lärjungarna begriper vad Jesus pratar om. Och då har de ändå varit med Jesus ett tag. När judarna, folket som hade sökt efter Jesus, som hade blivit mätta då dagen före, när de lyssnar på det här så säger de: Herre, ge oss alltid det brödet. Och det kommer sig av att de tänkte ju, ja just det, Jesus han var ju ute i öknen igår och vi fick en massa mat. Är inte det väldigt likt Mose när vi fick manna i öknen? När det regnade bröd ifrån himlen som vi var ute och plockade på morgonen, och när solen steg upp så smälte ju det bort likt rimfrost. Är det Mose han är som ger oss bröd? Ska vi nu liksom slippa att arbeta och bara vara och latcha lite med Jesus och sätta ett grässtrå mellan framtänderna och lägga oss på en vacker filt och njuta av solen och värmen, och så förser hans lärjungar oss med bröd varje dag? Det skulle ju vara häftigt. Riktigt gott skulle det vara, men tänk vilket tråkigt liv. Ligga på en filt hela dagarna. Nej, bättre kan ni väl. Men det var ungefär så man tänkte. Och när man tänker kortsiktigt så kommer man ju inte längre näsan. När Jesus talar om ett liv i evighet, ett liv med Gud som inte tar slut. Ingen fattade något. Så när Jesus krånglar till det lite till och säger: Guds bröd som kommer från himlen, det är jag. Det är mitt kött. Nu blir det rätt det här, både kött och bröd. Och så blir det blod att dricka. Så blir det ju nästan, vad ska man säga, groteskt på något sätt. Om man tänker i de termer som vi vanligtvis tänker. Att vi skulle vara någon form av kannibaler. Men det är inte det det handlar om. Vad handlar det om? Vad handlar det om att få tag på livets bröd? Det som gör att vi får gemenskap med Gud i evighet. Jo, det handlar om påsken. Det handlar om korset. Det handlar om Golgata. Det handlar om försoningsplatsen. Det handlar om att Jesus ger sitt liv. Det handlar om att du och jag som lever på 2000-talet och som inte alls såg de här undrarna eller var med i öknen med Mose utan lever idag, ska kunna få tag och relatera till korset. När jag var liten så talade man väldigt mycket om korset. Man tackade Jesus för blodet. Idag hör man inte det. Idag talar man om uppståndelsen och uppståndelsekraften och livet. Och jag är rädd att vi missar att få tag på livets bröd. Om vi liksom bara ska ligga på filten och sätta ett grässtrå mellan tänderna. Vi måste relatera till korset. Vi måste relatera till det faktum att Jesus hängde där på korset och där vann en fullkomlig seger. Där han faktiskt krossade fienden, Satan, han som frestade Adam och Eva i Edens lustgårds huvud. när han stampade på honom som införde sjukdom, värk, svårigheter in i vår tid. Vi måste relatera till korset, hur groteskt vi än målar ut det. Det groteska är inte det vi ser på en Hollywoodfilm där blodet liksom rinner ifrån såren i huvudet utav törnekronan, där man formligen ser hur lungorna jobbar därför att ryggen är sönderslagen. Det är inte det som är det groteska. Det groteska är synden som Jesus bär i sin kropp och som spikas upp på korset. Där i ligger Jesu kamp. Där i ligger hans lidande. I första hand, visst slet han och led utav varje piskslag. Det är inte det jag säger. Men han hänger där. Om vi för vår inre öga skulle stå där vid korset och se honom hängande där, så är det jag som borde ha hängt där. Det är jag. Och jag vågar faktiskt vara så frimodig och säga att det är du också. För ingen av oss är fullkomlig. Vi borde ha hängt där på korset istället för Jesus. För Jesus hade inte gjort någon synd. Han var fullkomligt ren. Det måste vi förhålla oss till. Det är det som det handlar om, att äta Jesu kött. Sen är det ju en fantastisk bild i Herrens måltid när vi delar brödet och dricker bägaren också. Men jag tror inte att vi blir frälsta utav att vi delar det brödet. Frälsningen får vi utav tro på Jesus. Vad han gjorde på korset. Sen att vi delar bröd och dricker vin tillsammans, det stärker ju vår gemenskap och det påminner oss om vad Jesus gjorde. Men vi måste förhålla oss till korset. Paulus, han skriver till korintierna: när jag kom till er första gången, mina egna ord, skulle jag kommit med en massa kunna roliga utläggningar, universitetsspråk som talar om den ena spetsfundigheten efter den andra. Men jag valde att inte göra det. Det enda jag skulle önska, jag ville frambära, det var Jesus Kristus som korsfäst. Varför? Jo, för där i ligger livet. För livet börjar med döden. Vetekornet kommer i backen och dör. Då får det liv. Hur är ditt förhållande till Jesu död? Tänker du att det är jag som borde ha varit där? Om inte, ja, då skulle jag säga att du är nog inte sugen på att vara med Jesus. För vi behöver bli ett med honom. Vi behöver ta del av livets bröd som är hans kött. Hur gör vi det konkret? Ja, det är ju att sätta tro till det här. Det är att med omvändelse och dop i tro på den Gud som uppväckte Jesus från de döda, lägga hela sitt liv i hans hand. Och säga: det var jag som hängde där. Jag blev korsfäst med Kristus. För i dopet, när jag tror på Jesus och låter döpa mig, så i dopet så är det som att jag hänger också på korset. Mina synder blir också fastsatta där. Mina sjukdomar blir också det som naglas fast där på korset. Det var inte det att de försvann vid uppståndelsen. Det var på korset de spikades upp. Där hänger också jag. Så dopet är ju inte betalningen för att vara med i den här föreningen. Dopet, det är att få vara med i den här gemenskapen. En gemenskap med Gud och hans son Jesus Kristus och oss som har den här gemenskapen. Det handlar om liv och död vårt förhållande till korset. Jesus säger, jag är livets bröd. Livets bröd som har kommit från himlen. Han steg ner för att ge världen liv. Och jag uppmanar oss alla, ät av det. Alltså, förhåll dig till korset. Att också du borde ha. Känner du inte det? Be Gud om nåd att få uppleva att du känner att du skulle vilja hänga på korset också. För om vi inte upplever det, ja, men då blir vi inte heller korsfästa. Då kan vi inte heller dö ifrån vårt kött och bli ett med Kristus. Alltså, det är inte lek. Det här är riktigt allvar. Jag menar det alltså. Vi måste få tag på detta. Att vi ska dö bort ifrån vårt eget kött. Och leva med Jesus. Jag är livets bröd. Amen. Jesus, tack för att du var villig att stiga ner i den här världen, i den här tiden, och begränsa din framkomlighet med en kropp av kött och blod likt våran. Tack för att du också gick vägen, att du visade oss vem vår far i himlen är, att vi kunde få en relation, att vi kan få veta vad vår slutdestination är, platsen för den utgång vi har ifrån det här livet, vad det handlar om, det liv som vi kommer att få träda in i på andra sidan, en plats, Herre, där vi är i gemenskap med dig själv. Herre, tack för att du har gjort det möjligt för oss genom korset. Tack för att vi får tro på detta och i ditt namn låta döpa oss, Herre, och bli ett med din död, men också med ditt liv. Herre, jag ber att du skulle välsigna att detta får, att du med din ande, Herre, skulle göra detta klart för var och en, Herre. Jag vet ju att mina ord inte riktigt räcker till, Herre, men jag ber att din ande ska få tala till oss, Herre. Att vi ska få göra klart, Herre, att vad vi äger i dig. I Jesu namn. Amen.